Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det är fredag och det betyder ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddkompis är Lovisa Lofsan Sandström. Och den här veckan så tänkte vi i podden svara på några lyssnarfrågor. Jag håller alltid på att säga tittarfrågor eller läsarfrågor av någon märklig anledning. Vi ska svara på några lyssnarfrågor för att vi får enormt många frågor. Och vi kan ju inte svara på alla. Men vi försöker ibland att lyfta frågor som vi känner kan ha ett lite större allmänintresse. Alltså att det kan vara flera som undrar över samma sak, eller hur?
Ja, och vi har valt ut 3 stycken lyssnarfrågor till det här avsnittet som vi kommer grotta ner oss lite extra i. Jag tänker ju att det är ju få lyssnarfrågor som vi får där svaret är ja, punkt. Eller nej, utropstecken.
Ofta så går det ju att vika ut sig ganska mycket kring de här frågorna. Och det har ni säkert märkt i Träningspodden. För att ibland så hinner vi ju med kanske en fråga på ett helt avsnitt. Men det är ju för att vi ofta liksom ger oss ut på små förgreningar som kan gå åt alla möjliga håll och sluta precis var som helst. Men innan vi drar igång med lyssnarfrågorna så tänkte jag bara berätta att jag är lite nedstämd idag.
Har du en kris, Jessica?
Ja, men det känns lite så. Alltså, man krisar ju när det inte går så bra för sin livspartner. Det känns ju aldrig bra liksom. När livspartners försörjning är hotad. Och lite så är det ju faktiskt nu. För att min kille Falleman, som alla känner honom som, för han heter så på Instagram, han spelar handboll i Hammarby handboll. Och Hammarby handboll har ju gjort en rent erbarmlig säsong, om man ska vara helt ärlig. Det är inte bara deras fel, utan det är som att någon där uppe har liksom suttit och kastat ner all otur som kan trilla ner från himlen på ett idrottslag. För att det är då, jag tror att det är 4 eller 5 spelare som har fått såna här korsbandsskador i knäna. Alltså, och det är ju en allvarlig skada som man är borta ungefär ett år från handbollsspel. På försäsongen så var det en annan kille som bröt foten. Och så har det kommit in liksom, en slog axeln ur led och det har kommit in en massa skador som bara har trillat på laget. Så att nu har de ju knappt lag som de kan ställa på banan liksom. Det är snudd på att de inte får ihop det. Och det är ju jävligt tråkigt och det är klart att det inte går att prestera då. Men nu ligger de alltså sist och igår spelade de match. De har alltså igårdagens match så hade de 2 matcher kvar i ligan. Måste vinna en för att hålla sig kvar. Men vinner de en match, då håller de sig kvar i ligan. Och då hade de ganska goda chanser igår, för att de har ju ändå vunnit en del matcher på hemmaplan. På bortaplan har de inte vunnit en enda match på hela säsongen. Men många hoppades ändå igår att det skulle gå. Det var inte det tuffaste motståndet. De är redan klara för, alltså de hänger kvar. De går inte till slutspel, de behöver inte kvala, laget de mötte. Så att de har liksom ingenting att spela för. Så det var ett bra läge, det var en bra chans att ta den här segern. Och det andra laget spelade skitdåligt. Och ändå så lyckas då inte Hammarby knyta ihop säcken och vinna. Trots att de vid ett tillfälle i matchen leder med 6 mål. Och då, alltså det var hemskt. Det var fruktansvärt. Och min man, han var jättearg efter matchen. Han svor och sa könsord. Och det händer inte ofta. Alltså Patrik är kanske den lugnaste människa som jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Hans raseriutbrott, de är inte många. Han har varit riktigt arg på mig några gånger. Men det händer så otroligt sällan att han blir förbannad. På handbollsplan har jag sett honom kanske en eller två gånger bli riktigt, riktigt arg. Men igår var han förbannad och skrek jävla FITTA efter matchen. Här kanske inte han vill att jag avslöjar, men han gjorde det.
Men Jessica, var det inte så, om jag minns rätt, när jag läste artiklarna? För att på Södermalm så är ju Hammarby handboll, alltså det är ju väldigt stor, alltså alla Hammarby-lag är ju väldigt viktiga för Södermalm. Och artiklarna i våra lokaltidningar här när rekryteringen av, eller heter det rekrytering? Ja.
Ja,
eller?
Ja. Eller vad
man
vill
fick över Fallman till laget.
Så ja, när de värvade honom, ja.
Ja, värvning, så heter det. Rekrytering känns lite mer affärsliv. Men då handlade många av artiklarna om att nu kommer det in dels att det är en internationell stjärna som har spelat liksom på en extremt hög nivå. Att det är inte så vanligt i Sverige att man kan vara på den elitnivån och kunna leva på sin handbollssport, som jag har förstått det. Men också att han skulle komma in både som senior, att man har spelat mycket, man har spelat på höga nivåer i jättebra ligor. Men också att han skulle komma in som lite äldre. Och jag sa, ja, nu är vi lika gamla tror jag, han och jag, eller om han är något år äldre än vad jag är. Men det var ändå så, jag bara, ha, okej, äldre. Ja, det är väl som med elitidrott och att tiden går fort när man har blivit vuxen. Men också att han skulle komma in som den här trygga ledaren in i laget. Alltså att de andra laget behövde någon att kunna liksom samlas kring. Hur känns det då när han, alltså när det vilar så pass mycket ansvar på hans axlar som det ändå har gjort då lokalpatriotiskt här på Söder?
Nej, men alltså förra året så tyckte han det var skitkul första året i Hammarby, och då vann han ju också skytteligan och blev MVP, alltså most valuable player i hela handbollsligan. Så att då tyckte han det var jätteroligt att spela. Men i år nu med alla de här skadorna så har ju kanske hans ansvar blivit lite väl tungt. Och det är svårt att prestera under de förutsättningarna som har varit. Också, han får ju alltid väldigt mycket bevakning på matcherna och sådär. Så att det är ju, då blir det ju extra svårt. Och just nu så tror jag han tycker att det känns ganska hopplöst utan att veta. Men jag tror att han tycker att det är ganska tungt liksom. Och när det här avsnittet sänds, då vet vi ju om Hammarby åker ur ligan eller inte. För det avgörs på den här måndagen som har varit den här veckan, så spelas då sista matchen. Då möter de Karlskrona borta. Vinner de den matchen, ja, då får de spela kvalspel för att vara kvar i handbollsligan. Förlorar de så åker de ut. Så att det är verkligen så här, vinna eller försvinna. De har det i egna händer, vilket är skönt. Men jag känner mig inte trygg. Jag vet liksom inte. Jag försöker komma med en massa såna amatörtips till Patrik hur de nu liksom på bästa sätt ska var mentalt förberedda för det här. Nu vet ju han det mycket bättre än jag, men man vill ju hjälpa till på det sätt man kan. Men jag tror att det här det sitter ju väldigt mycket i huvudet. Så nu gäller det verkligen att de kommer över den här rädslan för att förlora och istället hitta någon slags vilja att vinna. För det är faktiskt väldigt stor skillnad på att vara rädd för att förlora och att vilja vinna.
Men det här med att leverera på bortaplan, Hur funkar sånt? Alltså jag kan ju tänka mig, om jag ska till exempel vara, om låt säga att jag skulle göra en föreläsning, så skulle det vara en enormt stor skillnad för mig att föreläsa om folk satt på golvet i mitt gym och lyssnade, jämfört med om jag skulle vara i en helt obekväm miljö som jag aldrig varit i, med människor som jag inte van att eller en målgrupp som jag inte är van att föreläsa inför, till exempel, så skulle jag ju uppleva mycket mer press på mig trots att jag skulle leverera exakt samma sak.
Ja, precis. Lite så är det ju. Men jag tror också att det är så att just när det gäller Hammarby så finns det ju en väldigt stark fan-tradition i Hammarby. Oavsett hur dåligt det går för Hammarbylagen så är det alltid en hejaklack på plats, även på bortamatcherna i och för sig. Men på hemmaplan så är ju trycket mycket större, såklart. Det är alltid någon som spelar trummor, klacken sjunger stort sett hela matchen. Det klappas och det är ett jäkla liv. Och det kan vara jobbigt för lagen som kommer dit, för de är inte vana vid det. Det är ju inte så många lag i svenska handbollsligan som har den kulturen runt matcherna och med fansen. Så att jag tror att när Hammarby spelar hemma så är det snarare att de blir liksom upplyfta av publiken. Publiken blir nästan som, och fansen då, blir som en extra spelare på plan som lyfter liksom. Och när de saknar det så kanske de inte liksom får samma, jag vet inte, go. Och det är klart att det är skönt att spela i en hall som man kan alla vrår i, men det borde inte ha så stor betydelse på den här nivån. Alltså det borde verkligen inte ha det.
Kommer du vara på plats, Jessica?
Nej men gud, jag kan ju inte åka till Karlskrona. Jag frågade Patrik igår, var ligger Karlskrona? Ska jag åka dit? Han bara, det ligger i... det är jordens avkrok, typ. Alltså, längst ner i högra hörnet på Sverige.
Nu har du en hel kommun som kommer bli upprörd och kränkt,
alla
Jessica.
Alla som bor i Karlskrona. Men det ligger ganska långt bort. Jag kan ju inte släppa mig med Sam dit. Alltså, sitta och åka tåg i 71 timmar med en galen bebis. Det går inte. Jag kommer få kolla hemma. Jag kommer vara så nervös att jag... Alltså jag vet inte. Jag kanske måste typ supa ner mig för att klara av att kolla på den där matchen. Nej, jag skojar bara. Men kanske ta lugnande i alla fall. För att liksom bli lite så här avmätt. För att det kommer vara hemskt. Det kommer vara fruktansvärt. Det är ju hans karriär som står på spel. Det är ju inte, mest troligt fortsätter ju inte han spela om de åker ur ligan.
Så ja, då är det exakt. Då undrar jag. Finns det någon plan för honom? Har han en egen privat plan för hur han ska hantera om hans då handbollskarriär nu som aktiv spelare tar slut den här veckan?
Jo, men det finns en plan. Och han är ju tränare nu i laget. Och jag antar väl att det är väl något som han då kommer att fortsätta vara. Även om han inte spelar själv. Men det vet ju alla som har hållit på med idrott på en högre nivå, att när man lägger ner sin aktiva karriär, det är ändå ett ganska stort steg i livet. Det är något som man har gjort i hela sitt liv i princip. Allt i livet har handlat om att spela handboll. Så att det blir ju... Jag är ju liksom rädd för effekterna kring detta. Plus att jag tycker att det är härligt att ha en elitidrottande man. Jag gillar det. Jag vill ju inte att han ska sluta. Men jag förstår ju honom om han känner att det inte är så himla peppande att spela i allsvenskan när man har spelat på absolut högsta nivå i världens bästa liga i Tyskland. Och spelat så här, ja, vad de nu har spelat, Europa Cup och allt möjligt. Stora matcher liksom. Final Four och så stora grejer. Då förstår jag att man inte vill åka till en skolsal i någon avkrok och spela för 5 stycken åskådare. Det är fullt förståeligt, men det vore väldigt tråkigt. Så att nu vet vi hur det har gått när ni hör det här avsnittet, men än så länge lever hoppet. Hoppet lever.
Hoppet är det sista som överger en.
Ja, men det känns lite jobbigt just nu. Det måste jag säga, faktiskt. Men varför hejar du inte på Hammarby? Du bor ju på Söder.
Ja, men det är väl klart att jag hejar på Hammarby. Om jag nu skulle vara tvungen att heja på ett lag så hejar jag såklart på Hammarby. Alltså, så är det ju. Det är precis som att om det är nationsmästerskap, vilken idrott som helst, så är klart att jag hejar på Sverige. Det måste man göra. Okay. Dessutom så är jag ju gift med en rå Bajen. Alltså, han är så mycket Bajen, Hans, så att det vill som... Han köper de här matchbiljetterna på, vad är det, C-more för att kolla på allsvenskan hemma. För att han är precis som jag, att man pallar inte gå på matcher där, och det är massa som folk som inte sköter sig och kanske ropar ut svärord som faller. Nej, jag skojar. Men att han kanske inte är så intresserad av själva läktarkulturen, men han köper matchbiljetter och lilla Baxter som är 8, han är ju så mycket Bajen så att, ja, de har ju till och med sådana här fadderskolor. Så att Hammarbyspelarna äger ju olika skolor i området. Så att de har ju en egen Hammarbyspelare i fotboll som kommer till skolan några gånger per termin tror jag det är. Och både delar ut biljetter men skriver autografer och svarar på frågor om elitfotboll. Och, så att det finns ju en väldigt stark Hammarby-kultur här. Dessutom så har vi ju väldigt många restauranger som är Hammarby-brandade. Vi har till exempel Krukan som ligger nära där vi bor. Och den är ju så Hammarby-fierad så att alltså, skulle du komma in med en Djurgården, halsduk eller AIK... Alltså, Jag tror på riktigt att det blir sån här en filmscen att hela restaurangen skulle stanna upp om någon skulle våga sig in. Mina barn går i samma årskurs, men de går i olika klasser. Och det finns 3 klasser. Och jag tror att det är så, om jag inte minns fel. Låt säga då att det nästan är 90 barn på en årskurs. Det är ett barn som spelar i AIK. Och det är ett barn som spelar i Djurgården. Och resten av barnen spelar, som spelar fotboll, de spelar i Hammarby eller i Reimers. Som ju är liksom söderlag också. Och de här 2 barnen, det ena som spelar i Djurgården. Och det är ju för att pappa är liksom, han skulle inte finnas på kartan att sätta sitt barn i ett Södermalmslag. Trots att de bor på Söder. Och samma sak med AIK. Men de 2 barnen, de andra barnen ser ju med skeptisk på dem. Ja, jag är väl lite försiktigare med att komma med fotbollskläder till skolan och sådär. För jag tänker så här, tänk om det någon gång skulle bli bråk. De här barnen går i lågstadiet. Men det är ju väldigt mycket känslor kring Hammarby från då 5-6 års ålder och uppåt. Så att jag kommer ju alltid heja på Hammarby. Alltså det kommer bli så. Sen är kanske inte jätteengagerad, men jag såg ju till exempel nästan alla VM-matcher från att vi kom hem i somras när vi hade varit bortresta. Alla Sverige-matcherna tycker jag är jättekul, och även fast Sverige kanske inte är så jättebra alltid, så hejar jag på Sverige i fotboll. Men handboll har jag inte samma koppling till. Jag spelade lite handboll när jag gick i mellanstadiet i Örebro. Då fanns det en handbollskupp som man var med i klassvis. Och vi hade ganska många duktiga handbollsspelare i vår klass. Vilket innebar att vi vann den kuppen. Helt otippat. Och när jag pluggade på GH så hade jag också många duktiga handbollsspelare. Tjejer som gick i min klass. Och som vanligt då, Jessica, det här har vi pratat om förut. Jag var såklart lite rädd för de här handbollstjejerna. För att de var så tuffa, stadiga, lite så här tackliga och buffliga. Jättesnygga. Jättebra kondition, bra koordination, jättestarka. Så jag lite grann det här med superwoman, amazon ladies. Så jag har ju alltid haft väldigt mycket respekt för handbollsspelare, precis som jag har för basket, fotboll också. Men fotboll kan man ju mer, där kan man ju komma undan med att vara liten, petit och vara väldigt kvick till exempel. Men många handbollsspelare, det finns ju rätt mycket tyngd bakom. Och kolla på Fallerman, han är ju inte, ja, han är inte minst om man säger så.
Nej, han har ju rätt mycket tyngd och så. Men det är kul att du säger det, därför att jag käkade lunch med David Elenius här om veckan. Och då pratade vi om min basket, att jag började spela igen. Och då sa han det, att alltså, hade samma upplevelse av baskettjejer när han gick i skolan som du nu berättar om handbollstjejer. Att de var så jäkla tuffa. Att, alltså, att de var så, lite så här buffliga, lite stora, tunga... Så här, man flyttar sig liksom när det kommer baskettjejer, då passar man sig. Du känns som en baskettjej, du hade aldrig kunnat vara en tennistjej. Du är definitivt en baskettjej. Jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller vad, men jag gör det ändå. Men det som jag älskar med Hammarby, för jag hade heller inget handbollslag tidigare att heja på. Och nu så brinner jag för Hammarby. Mitt hjärta pumpar så grönt så du förstår inte där inne i kroppen. För att det är något med kulturen runt Hammarby som jag bara... Alltså det är så fint. Det är så här, alla får vara med. Det är lite så här dysfunktionellt, känns det som. Det är liksom... När man tittar på klacken, den är underbar. Och han som är speaker på Hammarby-matcherna. Alltså han är så rolig, han är så charmig och personlig. Och ibland så säger han fel och det blir lite tokigt. Och han säger roliga, knasiga grejer. Och man undrar om han har druckit några öl innan matchen och sådär. Men när han var borta någon match, och det hör ju till. I Hammarby dricker man öl, så är det bara. Och när han var borta någon match, då var det en vanlig speaker inom situationstecken. Och då kändes det som att det var något som fattade. Det var så här, nej, det är en kroppsdel som fattas här. Det här är inte Hammarby. Han ska vara där och spika de här matcherna. Jag tycker det är så himla mysigt att vara en del av Hammarby. Jag tänker mig så här, Djurgårdsmänniskor. Nu kommer jag få så mycket pisk för att jag drar upp det här. Men sådana som är på Djurgården tänker jag så här, ja, men du vet, lite så här finklädda i en snygg kavaj och snygga vita sneakers och bo på Östermalm typ. Det är liksom Djurgårdsfanet. Och så Hammarbyfanet, så här, alla får vara som de är, alla får se ut som de ser ut. De dricker lite för många öl, vem bryr sig? De är förmodligen losers, vem bryr sig? För vi håller ihop, vi är ett gäng. Det är fint att vara en del av den gemenskapen.
Men
här
av veckan så la du upp en bild på din lilla Dylan som satt på en häst. Men vilka idrotter håller dina barn på med nu? För att det måste väl ändras lite grann sedan ni flyttade från Kungsholmen?
Ja, eller det är ganska lika. Men min äldsta Jackan spelar ju fotboll och handboll i Hammarby. Och är fantastisk ungdomsförening också, måste jag säga. Han älskar ju det. Han höll ju egentligen på AIK innan. Alltså inte i handboll då, men i fotboll. Men nu känns det som han också har blivit bajrare, säger man va?
Bajare?
Säger man nej, bajrare? Ja. Nej, man säger bajrare va?
Jag har ingen aning, men bajare låter som att man är intresserad av någonting
jag
helt
vet,
annat.
Jag vet.
Det kanske de är också i för sig, på ringvägen, mitt i sätter de sig.
Ja, men man vet inte.
Då blir det bajs även det här avsnittet.
Nej, men min mellankille Dylan, han håller ju på med basket, friidrott och ridning. Och Sam har ju inte börjat med några aktiviteter ännu. Men om jag ska gissa så kommer det att bli någonting med bollar och lagsport. För det sparkas och kastas mycket bollar här hemma. Jag tror att vi har så här 10-12 bollar i olika storlekar som ligger utspridda över vårt vardagsrum och kök. Och Sam går runt hela tiden, kastar, sparkar. Så att det är väldigt spritt med aktiviteter, vilket betyder hårt arbete för mamman. Men roligt ändå, man gillar ju att de håller på med sport.
Mm. Ja, vad roligt. Vi har ju fotboll, det är Baxter, han spelar bara fotboll och det är det enda han vill hålla på med när det gäller sport. Å andra sidan så är ju han väldigt inne på det här med teater och film. Och apropå David Helenius, jag träffade också honom häromdagen.
Va? Ja. Men vad tokigt.
Ja, och han är ju inte jättestor om man jämför då med de här handbollsspelande kvinnorna som jag känner. Så jag förstår okay. att David känner sig lite hotad. Nej, jag skojar bara. För att Baxter spelar tillsammans med David Helenius i den nya säsongen av Finaste familjen. Som ju startar nu tillsammans med Let's Dance.
Ja,
så David Helenius är ju pappa till Baxter i Finaste familjen. Så jag träffade honom. Vi fick liksom tjuvkika lite grann på de nya avsnitten. Men så Baxter hinner inte ha fler. Alltså jag tycker det är rimligt med en fotboll i Hammarby innebär ju en hel del åtaganden om man vill.
Ja.
Han vill ju både det här med att kunna att alla lov så är det fotbollsskola. Att man har sån här dagkollo som jag tycker är så häftigt. Och jag själv är uppvuxen med det. Att man faktiskt är på sin klubb eller sin förening från typ 9-4 varje dag. Det har ju fostrat mig jättemycket och varit jätteviktigt för den jag är idag. Att vara en del av ett sånt sammanhang. Men sen vill han vara med i någonting som kallas för, och nu ber jag om ursäkt också att jag är kanske oinsatt förälder i det här, men typ någon sån här form av plantskola, akademigrej. Så han vill ha extra träning en gång i veckan för att om man vill spela lite mer utöver bara spela med sitt lag. Så då blandar man spelare från olika lag i samma klubb. Plus då vanlig träning och match. Så han går all in på det för både nu under våren och under sommaren. Medan Sixten, han kör brasiliansk jiu-jitsu som verkligen har blivit hans grej. Han var lite besviken på mig. Han ville börja med brottning. Och den brottningen han hade lärt sig, det var ju på studsmattan på landet. Mycket så här kast och svep och typ som det såg ut nästan som två hundvalpar som håller på och nafsar på varandra när Sixten och Baxter brottas med sin storebror Tom som är han är 16 nu, men han som domare och coach samtidigt, så det är väl lite så här godtyckligt. Men då försökte jag ju få in honom på då en brottningsklubb, men det var inte helt lätt, visade sig i Stockholmsområdet, att få in ett barn i brottning. Det finns sån här klassisk romersk, grekisk stil och jag vet inte, det fanns ju olika inriktningar. Men det var då det blev brasiliansk jiu-jitsu istället. Och så fick jag typ så här lura Sixten lite grann att det är så här det ser ut. Han såg ju framför sig det här med trikå. Du vet, man har sån här brottartrikå. med cykelbyxor och så går det upp och sen är det liksom som en sån här som en baddräkt med långa ben.
Ja.
Sån brottning hade han sett framför sig. Men nu hamnar han ju med en sån här vuxen pyjamas istället. Men det går bra. Och han kör faktiskt i två klubbar nu. Så han kör 4 pass i veckan. Jag trodde inte att han skulle ha det tålamodet och det engagemanget. Men det är aldrig något knorr överhuvudtaget. Så han är jättededikerad. Och det som jag gillar...
Men det är
gillar...
kul när de hittar sin grej.
Verkligen.
Att det blir så olika grejer, men ändå att... Okej, det här är min grej liksom.
Och det ingår ju i brottning. Och det här som jag är glad över. Alltså alla typer av brottningsstilar då, som jag har förstått. Att det är så himla mycket gymnastik. Jättemycket rörlighet, gymnastik, falltekniker... koordination. Jag ser ju att gymnastiskt så har han utvecklats jättemycket i det som alltså de här grundrörelserna, alltså rulla, krypa, springa, hoppa, alla de delarna utvecklas också. Och jag ser ju att från att ha varit en ganska så osportig kille i vardagen som sikten helst är hemma och pysslar och läser och kollar på film och lite mer farbrorsaktig så, att sitta i en gungstol med glasögon, till att faktiskt vara rätt, ta för sig mycket mer fysiskt. Så jag är jätteglad över att han har verkligen hittat hem i sin jiu-jitsu. Så de två sporterna är det enda som vi har. Men jag hoppas ju någon gång, kanske inom 1 eller 2 år kanske, att mina barn ska vilja paddla. Jag skulle vilja få ut dem ännu mer på vatten med kanot och paddel. Så vi får se om jag kan liksom på något snällt föräldraskaps liksom puss, muta lite kanske och få ut dem på att faktiskt sätta sig med kanot och paddel och utnyttja vattnet mer. Men jag ska inte tvinga dem, men jag liksom manipulerar lite snällt sådär.
Ja, men man försöker ju sälja in sin egen sport, det gör man ju. Jag har ju försökt med basket på både Jack och Dylan. Jack var på 2 träningar och sen slutade han. Och Dylan, han hänger i, och varje gång han har sagt så här, jag vill sluta på basket ändå. Jag säger, men lite till kan vi köra. Så det är mest jag som vill, och nu är jag också tränare för hans lag. Så att nu har han liksom inget val.
Men är det inte lite mysigt att det blir er tvås projekt? Att det faktiskt blir att ni två har någonting helt för er själva. För det kan jag tycka med Sixten. Vi har delat upp det mellan oss. Så Hans är den som roddar fotbollen, och därför jag inte heller vet vad allting heter. Men jag är den som roddar Sixtens träning. Att man inte måste veta allt om allting. Men det är väldigt mysigt att cykla iväg till brottarklubben med Sixten och prata om saker som vi inte skulle prata om ifall Baxter hade varit med.
Ja, men det är faktiskt det. Det blir ju faktiskt lite egen tid. Och sen, även om han inte vill satsa på basket eller ändå kommer att sluta med det om något år och så. Så att det spelar väl ingen roll. Det är som en mysig aktivitet som vi har, tycker jag. Jag tycker det är härligt.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja. Ah.
Ja. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort.
Från att hålla tummarna till att faller man och de stannar kvar på sin, vad heter det, kvalplats i elitserien.
Att de får en kvalplats i alla fall. Då får de ju liksom spela kval om att få stanna kvar i ligan. Men om de inte vinner på måndag nu, alltså förra måndagen när ni hör det här, då är de ute direkt.
Till att vi nu ska grotta ner oss lite grann i några lyssnarfrågor. Mm. Och jag har plockat ut och du har plockat ut några som är, någon som är lite mer specifik. Men jag tänkte vi skulle börja med en lite mer filosofisk fråga som jag tror kräver och behöver från dig och mig. Med lite mer så här analysering och att resonera kring. Jag kan läsa frågan hela som den är för att den hänger ändå ihop med någon form av, som jag tycker, livsfilosofi.
Ja, läs den.
God morgon, träningspodden. Så det är härligt, det här har vi fått tidigt på morgonen. Just nu sitter jag och läser litteratur om hur man kan leva hälsosammare. Dels för att jag vill lära, dels för att jag behöver hjälp med att förstå min kropp och träning. Det har på senaste tiden varit enorm debatt, vad jag förstått, när det gäller just böcker om träning, hälsa och mat. Jag själv är ganska påläst och väldigt kritisk till det mesta, men kan ändå känna mig helt lost i denna värld av tips, rekommendationer och dieter. Det är många pajer som kastas mot flertalet håll och jag undrar, med tanke på att ni skrivit flera böcker, hur ni tänker kring detta. Vi behöver inte gå in på vad som är rätt eller fel, om ni inte vill slash kan, utan mer om vad problematiken blir när det finns pseudovetenskap versus riktig, och då inom såna här krokar, fingerkrokar, vetenskap där ute i litteraturdjungeln och konsekvenserna för en person som vill förändra sitt liv, ta hjälp av detta. Tack för att ni är ni. Kram, Emma.
Det är lite mer filosofiskt kan man säga.
Ja, och alltså, jag tror att jag kanske är mer obrydd kring det här ämnet än vad jag borde vara. Men jag känner ju att jag på många sätt har köpt mig loss lite grann från ämnet genom att omge mig av människor som är svinduktiga på sina grejer. Alltså vi har doktor Mellberg till exempel, Caroline, som ju faktagranskar dina och mina böcker ur ett läkarperspektiv. Vi har Sofia Lind som är, hon är dietist i mitt företag och ansvarig egentligen för all typ av kost, våra kostfilosofier och våra riktlinjer när det gäller kost. Och hon går in och faktagranskar ur ett dietistperspektiv och det vetenskapliga perspektivet på när du och jag skriver om kost och liknande. Och sen har vi ju sjukgymnaster eller fysioterapeuter som går in och faktagranskar de delarna som handlar om träning med smärta eller andra typer av besvär. Och den strategin som jag har lagt upp, där jag känner att jag hellre plockar in riktiga experter som kan och vet hur man ska värdera, om man säger så här, ny kunskap som kommer. Nu kommer en ny forskningsstudie som påstår att X är mycket bättre än Y och det innebär att Z måste bla bla bla. Att jag inte sätter mig in i det, för att jag vet att om det är någonting som jag behöver veta, är det något nytt råd, en ny riktlinje som vi ska jobba utifrån, då får jag veta det från de här tjejerna som är svinduktiga på sina områden. Vilket gör att jag tror att jag sparar massa energi i att inte gå in och bemöta allt som skrivs hela tiden och att alltid ta ställning. Utan att om jag inte har sagt någonting så gäller fortfarande det som jag sa senast. Så resonerar nog jag. Hur tänker du, Jessica, som du älskar ju pseudovetenskap, om man ska säga det som inte är så här allmänt fastställt. Och du älskar ju att lära dig nya saker och att hämta inspiration. Men å andra sidan så ser jag sällan att du går in och så här bråka med folk eller säger så här, nej men det där stämmer inte, och går in i diskussioner när det handlar om påståenden kring hälsa eller kost eller träning och liknande.
Alltså, bara för att göra en sak klar. Jag tycker att såna här lite okonventionella saker kan vara spännande, som med kristaller, vissa vitaminer, andra konstiga grejer man kan testa och sådär. Jag tycker att det kan vara kul. Men jag är ju inte något fan av pseudovetenskap som till exempel antivaxers använder sig av.
Ja, det är just det, jag Jessica, vet. Den diskussionen.
Ja, det är en diskussion som
den
jag gärna
hade jag glömt bort, förlåt.
Nej, för att jag tycker verkligen att man ska lita på vetenskap och forskning. Sen är det klart att inte just i antivaxerfallet, men jag tror ofta när det handlar om olika forskning, när det gäller olika dieter och när det gäller olika grejer man ska testa och bla bla bla, medicin man ska äta, bubbibub, så tror jag att det finns ju såklart mycket pengar som spelar in där, såklart. Det finns pengar att tjäna. Man ska alltid vara källkritisk och fråga sig själv så här, vem är den här forskningen beställd av, till exempel? Så att man förstår. Och hur är den här forskningen gjord? Är det en forskning man kan lita på? Finns det annan forskning som stöder den här forskningen? Jag tycker man måste vara väldigt källkritisk när man ger sig hän till sådana saker. Och vad gäller att inte vaccinera sina barn, där kan man bara liksom, om man inte tror på den forskningen som finns och istället lyssnar på foliehattar på nätet, då alltså jag tycker det är barnmisshandel. Men ni vet vad jag står. Ni vet vad jag står när det gäller att vaccinera. Det var inte det frågan skulle handla om. Däremot så tycker jag ju att det kan vara spännande. Men så här, jag tror, om jag hade varit en person som inte hade haft några problem liksom med mage, kost, etc., träning, att man inte får resultat och sånt, då hade jag nog varit en sån människa som inte hade brytt mig så mycket, tror jag. Då tror jag att jag bara hade liksom trillat på, ätit vad jag kände för, tränat som jag kände för och så vidare. Men jag har ju haft ganska mycket problem med magen, som ni vet, med IBS och magkatarr tidigare och allt möjligt, stress, mage och sådana saker. Och också att jag inte har fått resultat när jag liksom har tränat, eller om jag har tränat och försökt gå ner i vikt och så. Så jag har ju testat massa grejer. Jag är ju öppen för att testa det mesta, verkligen. Men det man också inser är ju att det mesta inte funkar. Alltså de mesta nya rön som kommer eller nya superdieterna som kommer fungerar ju inte. Så innerst inne så tror ju jag mest på sund förnuft och sund vanlig kosthållning. Liksom. Och tänka liksom i sunda banor kring kost och träning. Och inte försöka trolla för mycket med det. Men jag har ju testat i princip allt som man kan testa. Och det är jag öppen för. Men det du säger så här att jag inte är med i diskussioner och inte liksom slåss för vad som är rätt och fel. Och så här. Därför att det skulle aldrig falla mig in och försöka pracka på någon annan sådana grejer. Verkligen inte. För vem vet egentligen vad som är 100% rätt och vad som 100% funkar. Och jag tror inte att det är samma sak heller för alla människor. Jag tror att det finns ju individuella lösningar på det mesta. Men jag tror inte att man ska liksom konstra för mycket med grejer egentligen. Däremot kan man vara nyfiken och testa. Det tycker jag är ganska roligt. Jag har ju provat en del grejer. 5-2 har jag ju provat och jag har ju provat periodisk fasta. Testat alla möjliga konstiga dieter. Du vet de här gamla dieterna. Flygvärdinnedieten. Ett tag var jag ju inne på att jag skulle äta antiinflammatoriskt. Alltså, men jag orkar ju aldrig hålla i det. Och tror heller inte att det har någon större effekt. Faktiskt. Så, men jag tycker som regel så tycker jag kanske inte att man ska gå in och liksom ge pekpinnar åt olika håll. Utan man ska nog vara ödmjuk för att man faktiskt inte är expert på allt. Precis som du säger. Du har ju liksom en annan expertroll än vad jag har. Men det känns som att du ändå är ödmjuk i att du faktiskt inte har 100% koll på precis allting. Eller hur?
Nej, och jag tror att det är lite grann en del av att faktiskt vilja fortsätta utvecklas. Att om jag skulle bli för smal i min både inriktning och i kunskap, då skulle jag nog tappa intresset och min egen motivation till att varje dag ändå jobba med de här typen av frågorna. Och jag tror att jag har inte den här nördigheten i mig att jag sitter och grottar ner mig i studier och liknande. Men jag två reflektioner som jag har tagit med mig de senaste veckorna. För det har bland annat varit en jättestor debatt som handlar om att böcker inom, som jag tror att man menar träning, kost, hälsa, att de böckerna ska gå igenom någon form av så här, granskning av något råd. Det som handlar om att man ska liksom sätta ihop en liten grupp med personer som är väldigt duktiga på smala ämnen. Som ska så här, gå igenom boken då för att, liksom, som jag typ har förstått. Alltså att är det här verkligen vetenskapligt fastställd kunskap? Eller är det någonting som författaren själv har kommit fram till? Alltså ska det här ses som en faktabok? Eller ses det här som en inspirationsbok?
Ja, eller alltså är det fakta som är byggd på vetenskap som faktiskt finns? Eller är det empiriskt upplevd fakta? Alltså det här har jag varit med om själv. Och ja, därför så skriver jag en bok om det för att jag tror på det. Men det är ju inte samma sak som att det finns vetenskapliga belägg.
Nej, och jag tror om just det här med tryckt litteratur, att historiskt sett så har vi haft så högt förtroende för, eller stort förtroende för böcker som trycks. Alltså att om någonting finns skrivet i en bok, då är det verkligen sant. Men sen så har vi dels sett att det kommer upp olika typer av tjänster där man kan ge ut sina egna böcker. Att man inte helt enkelt måste bli antagen till ett bokförlag för att få ge ut sin bok. Och det innebär ju att man kan att det kanske inte finns samma typ av gransknings- och korrekturläsning som det kan finnas på ett stort förlag. Men sen tror jag också att förlagen har fattat att det finns en enormt stor marknad när det gäller hälsa, kost, träning och livsstil. Alltså för den typen av böcker. Och att man helt enkelt lägger kanske en ära i att ha en väldigt bred litteraturlista. Att det handlar om dels, men låt säga stora träningsboken för kvinnor som du och jag har gjort, Jessica. Alltså alla de programmen som är i den boken, det är ju sånt som bygger på vetenskap. Där man faktiskt har fastställt att så här tränar man styrka, så här utvecklar man muskler. Alltså där är det finns ingenting som är kontroversiellt överhuvudtaget i den boken. Samma sak med stora löparboken för kvinnor. Alltså det finns liksom ingenting som är Det finns ingen som säger emot det som du och jag skriver där. Det är den typen av kunskap som man lär ut på GH och vilken tränarutbildning som helst. Alltså det är väldigt mycket
inget kontroversiellt helt enkelt.
Nej, men om jag skulle skriva en bok, men till exempel som nu när jag håller på att jobba med min hälsobok, den som jag i förra veckans avsnitt av träningspodden var lite frustrerad i, men det kommer bli så jädra bra och jag känner verkligen att den, men där har jag var det flera grejer som jag ursprungligen hade skrivit. Och sen så när jag började bolla då med de här personerna runt omkring mig som jag har ett väldigt stort förtroende för. Och så började de ifrågasätta då. Men Lovisa, var har du hittat det här någonstans? Vem är det som har påstått det här? Och då kollar jag upp lite noggrannare. För då kan det vara en sak som jag känner så här. Som jag har tänkt är allmänt vedertagen kunskap. Och sen så då när jag får den här frågan om vart har du hittat det här någonstans? Då kollar jag upp det. Okej. Den allmänt vedertagna kunskapen visar sig vara en studie där 12 stycken män i 50-årsåldern har, där man har sett den här tendensen. Är det då någonting som är relevant för en bok som vänder sig till hela Sveriges vuxna befolkning? Nej, det är inte så pass fastställt att det är någonting som platsar i just det här forumet och att det då handlar om att vara selektiv. Och då tänkte jag så här, ja, men antingen så kan jag ju försöka leta efter fler argument för det här, just det här påståendet som jag hade, eller så kan jag väl säga så här, ja, men nu lyssnar jag på den här personen som säger att det inte är relevant för den målgruppen i det här sammanhanget, så jag tycker inte att det behöver vara med, du gör som du vill. Och då kände jag så här, jaha, men gud, jag tänkte att det var någonting som var självklart, jag plockar bort det, för att jag hittade inte fler källor till det. Och det tror jag är en del av många, en stor del av den litteratur som handlar om träning, kost, hälsa och livsstil, framförallt dieter och vad dieterna skulle göra för vår hälsa. Det är ju det som är väldigt trendigt nu, det här med funktionsmedicin, alltså att man skulle kunna äta på ett visst sätt för att uppnå en viss typ av hälsoeffekt. Och att det ofta handlar om att det kommer en studie där man har sett en viss typ av liten tendens. Och det behöver inte ens vara en studie som är gjord på människor. Det kan vara en studie som är gjord på råttor. Det kan vara en studie som är gjord med en helt annan typ av livsmedel eller produkt. Men som man likställer med, men till exempel man pratar mycket om det här med mjölkpulver. Vad mjölkpulver skulle kunna utveckla för ohälsomarkörer hos barn. Och så tittar man, okej, vad är den studien har handlat om? Ja, men då är det från början så att man har missuppfattat helt vad det är man har testat och vad resultatet var. Men man drar det så pass långt och tänker att det här är faktiskt någonting som man kan bygga en hel bok på. Och skulle man upprepa den här studien väldigt många gånger och faktiskt börja testa på människor och börja testa det som är det rätta livsmedlet för det som människor äter, då kanske man om 10 år kommer kunna se det som man har påstått idag. Att man helt enkelt är väldigt tidig, men det man påstår idag har ännu inte kunnat påvisas. Så jag tror att det är också en problematik, att man påstår saker som man tror sig ha kunnat sett idag, men det är inte tillräckligt tydligt. Men om 10 år så kanske det är tillräckligt tydligt. Och det blir också en kritik då mot att, ja, men bevisa motsatsen då. Alltså att man måste, om man påstår att det här och det här och det här är cancerframkallande, för att man har sett att det har förekommit, till exempel det här stora chipslarmet som kom för 7 år sedan kanske, 8 år sedan. Att man fick cancer om man åt chips. Och jag tror att det idag är väldigt få människor som avstår från att äta chips för att det chipslarmet kom då. Men när det kom, då tror jag att chipsintaget minskade radikalt under ett par veckor. Men sen är det som att människor glömmer bort, och att det kom inga fler studier som liksom tryckte på det här med hur farligt det är att äta chips. Sen är chips inte på något sätt ett livsmedel som vi behöver ha, men det är inte cancerrisken som gör att jag tror att folk avstår från att äta chips, utan att det är helt andra saker.
Ja, men det är ju det här som blir lite problemet. Därför att det känns ju ibland som att till exempel kvällstidningarna inte är så källkritiska när det kommer nya studier. Utan de vill ju sälja lösnummer. Så att de trycker ju gärna upp det här på framsidan. Så här, nya larmet, det här kan vara en dold farlig sjukdom. Din huvudvärk kan bero på det. Chips ger cancer. Alltså förstår du?
Mm.
De trycker ju upp såna här grejer hela tiden. Folk läser och sväljer det. Men det blir ju också lite grann som att ropa på vargen. Därför att man ser ju nya larm hela tiden. Så här. Ena sekunden så är det jättebra för din hälsa att dricka ett glas rödvin om dagen. Andra sekunden så får du cancer av att dricka ett glas rödvin om dagen. Alltså, man vet ju inte vad man ska tro, för det kommer ju grejer hela tiden. Så till slut blir man bara så här, ja, jag tror inte på någonting. Alltså, allt ger förmodligen cancer. Det är väl det man får utgå ifrån. Som häromdagen när vi hade bränt korv. Vi skulle grilla för första gången i helgen. Så grillade vi korv ute och så blev korven lite bränt så den blev helt svart på ena sidan. Och så var jag så här, men jag tar den där. Eller hur var det nu? Får man cancer av att äta bränd mat? Ja, jag kommer inte ihåg, sa Patrik. Det kanske man får. Man får cancer av allt. Ja, man får cancer av allt. Så äter man den där korven ändå. Skiter samma liksom. Så att det blir ju lite den effekten det får när det liksom larmas för mycket om alla de här rapporterna. Och ibland som sagt så är det ju en studie som är gjord på ett väldigt litet underlag som då får jättestora rubriker för att det är säljvänligt, det är klickvänligt och säljvänligt. Och sen så kan det sprida sig och bli någon slags sanning, så det är ju lite farligt. Mer källkritik skulle man ju faktiskt önska när det gäller alla de här nya hälsolarmen och de här nya superdieterna och så här får du drömkroppen och dittelidutt. Men vet du vad jag kom på nu när vi satt och pratade om det här? Jag får ju hemskickat, det får ju garanterat du också, väldigt mycket böcker som handlar om träning, hälsa, kost, dieter och så vidare. Jag tror att mitt nya projekt ska bli att jag ska läsa de här böckerna och sen i träningspodden ge någon slags recension eller kort sammanfattning. Eller
veckans bok.
Ja, veckans bok, varför inte? Eller liksom väcka en fråga som jag så tycker har uppstått av att läsa den här boken. Eller om jag hittar något och jag tycker de är något på spåren. Så får vi se vad du tycker om det. Vad tror du om det? Är inte det en rolig idé? För att annars så blir det ju bara att man liksom lägger de här böckerna på hög och så hinner man aldrig läsa och sådär. Men det kan ju, jag kan ju bli ett eget sånt där litet råd som ja. De skulle införa.
Har ni gått igenom Jessica-filtret?
Ja, men precis. Jessica-filtret. Klarar den filtret eller inte? Det är lite roligt. Så kan man som Sverker Olofsson ha en sån här soptunna som man kastar i om den inte klarar mitt filter.
Vi får be Gabriella klippa in ett så här ljud med en bok som rivs sönder. Ja,
eller hur? Bokbål är ju inte helt politiskt korrekt, men man kanske får starta ett sånt ute i trädgården.
Min erfarenhet är att ganska så ofta så får jag så här frågor eller typ inom träningsbranschen eller som jobbar med kost eller hälsa eller någon typ av så här terapeutisk roll som säger så här, ja, men Lovisa, jag tycker du skulle ha gått hårdare åt du skulle ha varit ännu tydligare med att du inte lalala och så, och när man lyssnar på träningspodden att de tycker att jag är för snäll, att jag liksom vänder och vrider och så. Men jag kan ju känna att så länge man inte pratar om att människor ska avstå från att söka vård när jag misstänker att det är någon som behöver medicin eller man behöver en diagnos eller man behöver någon form av behandling, så kan ju jag tycka att det här med att det som hjälper en ska man fokusera på.
Ja,
och du och jag pratar ju ofta om det här med placebo och nocebo. Alltså att tilltro till att en metod funkar kan vara ett tillräckligt argument. Men som du och jag ofta, Jessica, återkommer ju i att ibland gör människor mer än vad de skulle behöva göra för att få samma typ av effekt eller resultat. Låt säga någon till exempel som konditionstränar 5 gånger i veckan. Och då kan du säkert säga så här, men oj, det är ju väldigt mycket. Och den personen kanske tänker då att men det är den volymen som jag behöver ligga på för att jag ska utvecklas eller för bibehålla och liknande. Medan du och jag kan vara överens om att 3 konditionspass i veckan säkert skulle räcka. Och det kan jag tänka ibland när folk gör så här stora kostförändringar. Man går så där all in på någonting och så vet vi att men det kanske skulle räcka med att du gjorde hälften av den ansträngningen som du gör och du skulle få lika mycket resultat.
Ja.
Och IBS till exempel, eller FODMAP och alla de här typer av när man vet ja, men vi pratade om magkatarr i förra veckans avsnitt av Träningspodden, där vi vet att livsstilsförändringarna i sig är viktiga för att symptomen ska lindras till exempel. Det innebär ju inte att man måste ändra om allt i sitt liv på en gång, utan att man kan göra små saker. Och ibland när människor går all in på en diet, och det, alltså vilken sån här regel eller disciplin man ännu sätter upp för sig, så brukar det ju räcka med bra mycket mindre för att få samma typ av resultat. Och att man gör det svårare för sig än vad det behöver vara för att få effekten. Oavsett om det handlar om att prestera mer eller att må bättre och liknande. Så det hänger ihop med det här med att när man köper en bok som handlar om att man bara ska äta glutenfritt, mjölfritt, sockerfritt, animaliefritt. Alltså allting ska vara bort. Men man ser att ja, men man kanske skulle få lite ha mindre ont i magen om man bara tog bort, ja, vad det nu är man utesluter.
Ja.
Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Ofta är de där böckerna så hårt vinklade.
Ja, precis. Och som du säger, det är ju jävligt onödigt att göra en jättestor livsstilsförändring som man inte behöver göra. För det är ju inte enkelt att göra en livsstilsförändring.
Skitsvårt.
Ja, och desto mindre man behöver ändra på, desto bättre skulle jag säga.
Ja, och de flesta böcker som säljer väldigt bra handlar ju tyvärr om att man ska in i ett system.
Mm.
Och det systemet kräver ofta väldigt mycket av utövaren.
Ja, men precis. Men det är ju det de säljer böckerna på. Om man bara sa så här, ta bort det där ur din kost. Det blir ju ingen bok. Och sen vill man ju också kunna liksom sälja fler böcker på det. En fortsättningsbok med nya recept och liksom nya tankar kring den här livsstilen som man då säljer in. Så att det är det som jag försöker säga. De flesta såna här saker handlar ju alltid om pengar på ett eller annat sätt. Man ska alltid vara skeptisk, sunt skeptisk. Men ändå kan jag tycka att det är sympatiskt att vara lite öppen för saker faktiskt. Som du vet att jag är. Och kan ibland hoppa på de märkligaste av tåg. Men det är lite som du säger, det här med placebo också. Det som funkar, det funkar. Och då behöver man kanske inte ställa så mycket frågor kring det. Varför funkar det? Till exempel med min ashwagandha som jag äter. Och faktiskt har fått väldigt stor liksom hjälp av. Och om det då är placebo, att det är mitt huvud som har hjälpt mig att komma på rätt spår kroppsligt också. Det må så vara. Men för mig funkar det ju i huvudet liksom.
Ja, så jag tror att det var en lyssnarfråga som fick väldigt mycket utrymme. Men summa summarum, du och jag lägger nog mycket mindre energi på den här typen av frågor än vad vi kanske borde göra om vi ville hålla oss jätteinsatta. Men ibland så kan jag tänka att vissa grejer tar mer energi än vad det ger. Och skulle du och jag läsa varenda bok som kommer ut med något av de här ämnena, alltså då skulle vi inte göra någonting annat än att sitta och läsa. Och det är tur att det finns människor som tycker att det är roligare än vad vi tycker.
Precis, men jag tycker att det är ganska kul. Så nu ska ju jag börja med det.
Jag ska gästa din basketträning och komma in som någon form av stjärnspelare. Och du ska börja läsa och dissekera alla hälsoböcker som kommer ut en i veckan. Fy fan vad roligt, Jessica.
Ja, vi har jäkligt roliga projekt alltså. Ja, får se hur länge vi håller i det. Kanske inte blir en i veckan, men det kanske blir en varannan vecka.
Nästa lyssnarfråga handlar om att följa träningsprogram och motivation. Och vi har varit inne en hel del i träningspoddens tidigare år om det här med postloppdepp. Så den kommer lite grann på det temat. Ja. Hej, ni fantastiska inspiratörer. Det är väldigt mycket beröm här, Jessica. Det är ju det bästa med att få lyssna på frågor.
Ja, men det ska vi bara suga i oss. Det är trevligt, man behöver det.
Jag har en fråga om träningsprogram. Jag följer nu ert löparprogram i Stora löparboken för kvinnor och tränar för att springa halvmaraton på 2 timmar. Loppet är den 27 april och redan nu börjar jag stressa upp mig för hur jag ska träna efter loppet. Vad gör man när ens träningsprogram är slut? Hur vet man hur man ska fortsätta träna för att behålla formen och löpkonditionen? Har inget mer lopp inplanerat i dagsläget och känner mig lite vilsen när jag tänker på tiden efter den 27 april. Vilka är era tips på hur man går vidare efter att ens mål är uppnått? Tack för en superbra podd som håller mig sällskap på mina långpass varje helg från Sofia.
Ja, jag delar ju lite grann den funderingen. För att jag har ju väldigt svårt att gå vidare när ett mål är uppnått. För att det där målet, det tar ju så himla mycket fokus under väldigt lång tid. Beroende på vad man har satt upp för mål. Men man är ju så inställd på det, man tränar för det. Det är en stark motivation. För mig är ju mål, att sätta upp ett mål är en väldigt stark motivationsfaktor. Och sen är det kanske inte det för alla, men för mig är det det. Och när man då sen har uppnått sitt mål så blir det ju, alltså man fylls ju av en tomhet. Man går ju in i en mindre depression där allt känns lite meningslöst. Det är så här, varför ska jag gå ut och springa idag? Vad är meningen? Jag har ju liksom inget att träna för ändå. Varför ska jag göra det här styrkeprogrammet som är inriktat på styrka för löpträning till exempel när jag ändå inte har något lopp att sikta på? Vad är vitsen? Jag hamnar alltid i det där och det enda som har funkat för mig det är ju att jag sätter upp ett nytt mål. Och det behöver inte alltid vara ett nytt lopp utan det kan ju vara att jag koncentrerar mig på en helt annan grej som att jag ska klara av hela monkey bar-grejen på utegymmet liksom. Men då har jag i alla fall något att träna för, något som motiverar mig. Eller att jag ska lära mig att stå på huvudet eller stå på händer utan vägg och så. Jag måste sätta upp ett nytt mål för att komma ur den här depressionen. Men ibland kan det få ta ett tag. För speciellt när man har tränat för ett lopp tycker jag. Och tränat länge och det är en rejäl urladdning både fysiskt och mentalt. Då är man liksom lite trött både i kropp och huvud efteråt. Då tycker jag att man kan ta tiden på sig att bara skita i och vara motiverad eller sätta upp något nytt mål och låta kroppen och huvudet vila lite grann om man nu inte känner för att träna innan målet kommer till en. Jag tror inte man ska tvinga sig till ett nytt mål så här dagen efter, nu ska jag springa ett nytt lopp, nu måste jag anmäla mig till ett nytt lopp för annars så går jag in i en depression. Man kan gott låta sig själv trilla ner lite tycker jag, men hur brukar du tänka?
Hörde du att jag tog ett andetag?
Jag hörde det, nu vill du säga något. Vad vill du säga Lovisa?
Nej, men jag skulle säga att är man så prestationsdriven att man faktiskt har satt upp ett lopp som mål och att man har letat reda på ett träningsprogram som synkar väldigt bra med den träningsrutin som man vill ha och sen att man faktiskt har ett slutdatum för sitt program, ja. Då tänker jag att det är ju ändå naturligt så att veckan efter lopp alltid till 100% ska vara en lugn vecka. Det ska vara en vecka där kroppen får återhämtning. Det ska vara en vecka där hjärnan får utrymme till att känna efter vad den vill ha för typ av stimuli framöver. Så att jag skulle nog säga att jag generellt sett rekommenderar folk att inte oroa sig för vad som kommer sen. Utan att man vågar ta den där veckan efter loppet och faktiskt fundera över vad är det som kommer komma, öppna upp, vad är det som kommer komma till mig. Och särskilt när det gäller de här längre loppen, om man håller på med lopp över typ 90 minuter där vi vet att nu jädra kommer det bli pannben och särskilt halvmaraton. Människor som i förväg vill veta, kommer jag kunna springa ett maraton i höst? Jag ska springa ett halvmaraton i april. Ja, men du kommer kanske till och med känna redan på upploppet av ett halvmaraton på ditt lopp om du ska springa ett maraton senare i år eller nästa år. Alltså det kommer komma till dig. Och att inte styra för hårt in i nästa mål, det tror jag är viktigt för att bibehålla glädje i att både ha en plan och ett prestationsriktat mål. För många har ju prestationsriktade mål men ingen plan dit. Medan andra har en jättetydlig plan men det finns inget mål. Så jag tänker lugn vecka efter sitt lopp och känna efter vad kommer över mig nu. Vill jag utveckla löpningen ännu mer eller känner jag så här, nej, jag vill ändra fokus, jag vill in i gymmet, jag vill köra utegym, jag vill börja gå på Barry's eller på spinning. Man vill ha någonting helt annat, man vill ha kontrasten. Så lugn vecka efter lopp och känna efter vad är det som kommer till mig nu istället för att forcera in i nästa mål och starta upp en ny träningsplan. Och det är det som är så jädra utmanande med alla de som håller på med klassiken och tjejklassiken, halvklassiken, för att det kommer hela tiden i ett. Det finns inte det här utrymmet emotionellt till att känna efter, vill jag verkligen ta nästa lopp? Och att man, det är ju ett helt år framöver som är styrt. Och jag förstår att folk hamnar i depp-situationer, både på vägen och framförallt efteråt, för att det blir så forcerat som det ändå blir med fasta datum.
Ja, fast jag skulle nog gilla det. Jag skulle nog gilla det här klassikerupplägget. Nu hinner inte jag med det riktigt, tyvärr. För att jag prioriterar andra grejer som basketen och sånt. Men jag skulle nog gilla att veta så här, hela året vet jag precis vad jag ska göra för träning. Jag har flera olika mål. Jag skulle älska det. Du gillar ju inte det, för du kan inte hålla fokus så länge.
Nej, verkligen inte. Men alltså, ja, nej, det gör jag inte. Men jag kan ju älska att göra program åt andra för det. Det kan jag gilla. Gud, tänk att få lägga upp program för någon för ett helt år. Det är ju jätteinspirerande. Men jag själv, nej. Jag lever inte som... Nej, det går inte.
Nej, men där är ju vi verkligen olika. Tänk mitt första maraton, då tränade jag nästan i ett år. Inte riktigt. Det jag tränade kanske i 8 månader. Men då hade jag ändå så här fokus i 8 månader på att jag skulle springa ett maraton. Det är
jag,
ganska otroligt.
Jag spontant anmälde mig 2 dagar innan loppet.
Ja, det är det som är så sjukt. Vi är väldigt olika där, men det tycker jag är lite härligt. Vet du vad? Vi hinner inte med några fler frågor idag. Det blev bara 2.
Ja, men nästa gång då ska jag ta med en tredje lyssnarfråga. Mitt batteri i telefonen kommer dö, så det var perfekt timing, Jessica.
Ja, men bra. Då säger vi helt enkelt att vi önskar er en trevlig helg. Hoppas när ni hör det här att Hammarby fortfarande är kvar i handbollsligan. Det är det jag lever för just nu. Jag lever för det. Och är det inte så kommer det vara ett väldigt deppigt avsnitt nästa vecka. Så vi får se.
Puss och kram och tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Fortsätt skicka in era lyssnarfrågor.
Hej då alla underbara människor. Trevlig helg. Puss, puss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.